Programmet presenteras i samarbete med Come On, nu med helt ny sportsbook. Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är måndagen den 19 februari och det är väl lite av en... Det ska ju spelas Premier League-fotboll ikväll, men lite av en kläm då får man säga. Om man håller sig till Big Six-lagen då. Det har spelats Premier League-fotboll i helgen. Och så ska det spelas Europa-matcher och Premier League-matcher här i veckan. Tabellen släpar ju, men det är omgång 25 som har spelats. Och du har väl som vanligt, Björn, kollat en hel del fotboll i helgen antar jag.
Ja, så är det ju. Och så, precis som du säger, vi har ju City-Brentford imorgon och sen Liverpool-Luton på onsdag.
Ja.
Och där under tiden så ska ju till exempel Arsenal spela på onsdag då, Champions League-fotboll. Det fortsätter ju vara ett ruggigt race i...
I hela tabellen,
precis. Ja. Jag tänkte stanna vid toppen, men så började jag tänka att liksom både botten och Europaplatserna och allt vad det är ju ruggigt spännande. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt kul. Och det är ju spännande att vi har ju suttit och hypat upp City för att de trummar igång. Men de känner ju pressen här nu med den kanonform som Liverpool och Arsenal är i här. Så att, och det är ju lite fascinerande. Alltså det går ju fort också med säsongen. Tänk att det är bara 3 månader kvar av Premier League-säsongen.
Ja, men nu kommer det ju spelas. Det är väl ett landslagsuppehåll där i slutet på mars. Sen
ja,
så är
precis.
Det ju fotboll hela tiden i känslan. Men det är ett race som skulle faktiskt kunna dö i veckan.
Mm.
Det är bottenracet. För att Everton ska tydligen få sin dom här nu. De och Nottingham Forest. Ja, det är väl om Nottingham Forest tappar ännu mer poäng då.
Än
vad Everton gör. Då skulle ju faktiskt det kunna handla om dem. Men Everton har ju redan blivit av med 10 poäng och vi får väl se då hur hårda förbundet är när det kommer till att straffa Everton den här gången. Och nu har man kollat på en ny 3-årsperiod och har man inte skött sig, då kan det bli ytterligare pengavdrag då.
Så är det.
Rätt ska ju vara rätt, men hade varit tråkigt för en bottenstrid
jag sitter och tänker på reaktionerna som kommer bli gentemot att City fortfarande klarar sig undan. Och Everton lyckas man vara så oerhört snabba på. Men där är det väl då lite mer tydligt i sådana fall då med att de har gått för mycket minus helt enkelt. Men ja, det ställer ju till det ordentligt för Everton som ju har det tufft, som ligger just nu på nedflyttning. Och som du säger, det kan ju vara till Lutons stora, stora glädje. Och även Crystal Palace som och del då. Så får vi se vad som händer med Nottingham. Men du tänkte alltså Sheffield United, 65 insläppta mål på 25 matcher.
Nej, det är...
Det kommer inte bli någon bottenrekord vad gäller poäng. Vi får kolla upp vad rekordet är på mest insläppta mål på en säsong. 65 mål alltså.
Ja, som att de nästan kan gå över... Ja, jag vet som sagt inte vad rekordet är för insläppta, men...
Kan de gå upp på 90?
Jag tror de går över 100. Så det kommer ju inte vara motiverat i United-led. Sättet de tar sig an matchen igår då med det där röda kortet som Ahmed Hodžić. Han har lite otur han tänker ibland, men han tycker inte att det ska vara ett rött kort då.
Han gör det ju inte lätt för en att liksom... tycka om honom.
Nej.
Men jag vet som Jonas Olsson sa i studion att när han får micken där efter match och så säger han att jag tycker inte att det där är rött kort. Man hör på reporten, han reagerar ju. Mm. Att vänta nu. Men du tycker inte det är rött. Men då ska man ändå ha med sig, om man ska vara lite schysst mot Ahmed Hodžić, han har ju inte sett bilderna. Utan
nej.
Han har ju bara sett det live. Och då på ett sätt kan jag lite ha förståelse för att liksom att man kanske inte liksom har hela bilden klar för sig.
Nej.
Men jag tror nog att han ser de där reprisbilderna sen så känner nog att jag kanske inte skulle sagt sådär.
Ja, det där direkt rött, det är väl 3 matcher, men det där ska man nog
det skulle kunna
kika
vara
på att det ska vara fler matcher på det där övergreppet som Holgate utsätter Mittoma för. Lyckligtvis så klarade sig japanen och Brighton vinner ju väldigt komfortabelt då med 5-0. Men jag tycker inte vi ska prata allt för mycket om den matchen, utan fokus till att börja med får väl bli stormötet. Det gäller att välja rätt ord här, inte toppmötet, utan stormötet mellan Man City och Chelsea. Och på förhand var det länge sedan jag var så övertygad om att ett stormöte skulle sluta med en hemmaseger. Men så blev ju inte fallet. Och faktum är ju att Chelsea definitivt hade kunnat lämna här med 3 pinnar.
Det är fascinerande på något sätt när man alltid, jag tycker nästan, eller det är väldigt, väldigt ofta det är så, när man tror, för jag trodde också att när man ser framför sig, det här kan bli 5-6-0.
Mm. Det är aldrig det.
Det blir aldrig det.
Nej.
Och det vet jag, alltså, för att referera till en annan expert, Martin Åslund har pratat om det, på det är något sätt, på något sätt att när de här, speciellt när det gäller storklubbar som är i Brygga, och ska möta en annan storklubb. Och det är olika förutsättningar. Och många tror att det ska bli stor förlust. Då tenderar ju såna här storklubbar, egentligen oavsett liga, att nu skärper vi till oss. Nu jävlar. Vi tolererar inte att bli förnedrade här. Det finns bara inte. Nej. Alltså då tar vi ett kryss. Och så, sen var ju matchen inte riktigt på det sättet. Utan det var ju snarare att Chelsea gick för segern. Men att det ändå tenderar att bli så. För att det här är spelare på sån oerhört hög nivå. Så att det finns ett stopp. Man kan liksom inte bli... Det finns bara inte. Man kan inte bara bli förnedrad.
Nej, och sen vet vi också om att Chelsea har stått upp ganska bra i just stormötena mot topplagen. Där har man ju ganska många kryss med sig faktiskt. Inte vunnit så mycket, men inte förlorat så många matcher heller. Samtidigt mötte man ju Liverpool ganska nyligen och blev överkörda just på Anfield. Och jag tycker att City har ju växlat upp sista veckorna här. Och de vet ju också om att det går ju inte att slå på takten. Utan de kommer till den här matchen med vetskapen om att Liverpool har vunnit mot Brentford med ganska stora siffror. Och Arsenal har pulveriserat Burnley och har 11-0 på de 2 senaste. Så det bör ju vara rejäl taggning i City-led. Men de kommer inte riktigt upp i nivå här. Och Rodri efter matchen var förbannad över hur man spelar defensivt framförallt. Och jag minns ju Arteta som fick frågan här i någon intervju ganska nyligen. Där han sa att Pep Guardiola är ligans mest defensiva tränare. För han vill ju bara ha bollen. Han vill kontrollera matchen i den utsträckning att de aldrig släpper till målchanser. Men det är ju ett City som framförallt i första halvlek. Ja, men det ska ju vara nästan 2-3-0 i halvtidsvila. Sen har ju givetvis City också lägen. Och det får vi väl komma till att Haaland just nu inte riktigt är glödhet. Men Chelsea hade verkligen lägen att till och med stänga matchen i första halvlek.
Ja, de är ju faktiskt slarviga i sista tredjedelen. De har ju de här omställningslägena som de gör så bra. Men jag håller verkligen med. Därför tror jag ändå att Chelsea känner lite så här att... Jag vet att en del spelare sa det efteråt också. Det är klart att en poäng här med allt hur korten låg inför är bra. Men vi är lite besvikna för att vi kände ju att den här matchen kan vi vinna.
Mm.
Men som du säger, City har ju sina lägen i slutet. Min bild är ändå att Chelsea var närmast segern. Det är ju fascinerande med City här. De var ju igång tillbaka efter klubblags-VM och var så oerhört heta. Och man kände att nu blir de det här monstret igen. Men jag vet inte. Det finns ju en del spelare som lite... Alltså, Doku eller Doku som vissa säger nu. Men ni förstår vad jag menar.
Jag är trött på honom.
Nej, man är ju ruskigt trött på honom alltså.
De måste sluta spela honom nu. För att nu har det gått
det
för långt.
Blir ju
är, nej, det händer ingenting. Han är bra på att snurra upp gubbar på mittplan, men alldeles för svag. Och jag tycker vad synd, för jag tyckte Jack Grealish såg bra ut.
Det är nästan Anthony frustrerad på.
Ja, men verkligen. Han står och kladdar bollar ute på sidlinjen. Men de behöver få tillbaka... Antingen får de flytta in Foden där till vänster. Men honom vill man ju ha centralt. Eller så får de få igång Grealish här då. Jag tyckte han såg ganska bra ut de här 20 minuterna. Då var ju visserligen en svag motståndare. Men City såg väldigt bra ut som lag. Men Grealish, vi vet hur bra han var i fjol. Nu var det tydligen inte så farligt med den här lilla muskelskadan. Utan han är väl tillbaka här om 2-3 veckor. Men då gäller det att få igång honom. För det City är väldigt mycket bättre med honom ute till vänster. Då får de ha som en gubbe när de jagar att slänga in och hoppas på att han kan träffa någon av medspelarna på inspelen. Men just nu så han tappar ju i självförtroende för varje match som går. Och man ser att hans omgivning börjar bli frustrerad. Så det där är ingen bra lösning. Bernardo Silva börjar på bänken. Han fick en smäll mot FCK. Men han är ju också viktig för det här laget. Och sen måste Haaland skärpa till sig lite när det kommer till avsluten. Och det är ju inte... Alltså i fjol, han gjorde väl 38 mål va, till slut? Eller var det 36?
Mm, 38 var det.
Han kom upp i ett slut. Målrekord i Premier League. Men det var ju absolut matcher under den säsongen där man kände att där borde man... Där borde han gjort fler mål. Han var, kunde vara lite oskärpt och sådär. Så att, och man såg ju efter matchen, när han slog ju bort kameran där. Har det ju blivit lite virala klipp kring. Där
han var ju riktigt förbannad.
Och han är ju bara irriterad på sig själv där. Han vet ju vad han har haft för lägen här. Och så här får jag, det här nej, går inte liksom. Nej. Utan nu måste jag rycka upp mig.
Och det ser jag ändå som något positivt. Att sitta så pass besvikna.
Ja.
Och att det ändå finns den här... För det finns ju alltid den här risken med att man vinner trippen. Vi har pratat om det tidigare. Går man ner sig några procent i motivation. För att man har bevisat för hela världen nu att man är bäst. Och så finns det sådana hungriga lag som Liverpool och Arsenal där bakom. Eller som just nu är då framför dem. Men att de visar att, och framförallt Haaland, att han är så besviken. Och då är det då en kille som fortfarande leder skytteligan.
Nu är de ju försiktiga med John Stones, för han har haft sina skadebekymmer. Men jag tycker att det är ett, absolut, det är ju Akanji de flyttar upp i en balansroll här med boll från mittbacken. Men det är bättre med John Stones i den positionen, och det kommer vara bättre även när Guardiola är tillbaka också. Akanji är nog deras svagaste alternativ just i den rollen att vara balansspelare och ja...
Ja, alltså det låter ju konstigt att säga det här, men det är ju på något sätt lite kul för ligan med alla de här skadorna.
Ja.
För det kastar de kort i.
Verkligen.
Alltså vi kommer väl till Liverpool, de har ju riktigt jobbig skadelista just nu på liksom nyckelspelare också. Det finns ju lag som har många skador, men på kanske inte så bärande spelare. Och City med sina problem... Arsenal som ju också har en del spelare på skadelistan, men det är inte de här nyckelspelarna då. Det gör ju att det blir lite omfördelat i vad gäller förutsättningarna, vilket är kul, men det är inte i sig så kul med skadade spelare. Man vill se de bästa på planen.
Ja.
Så. Men sen har vi det här, det som rullade mycket på sociala medier igår med Citys, får man säga, svaga facit mot Big Six så här långt. Nu ska de ju möta alla lag en gång till, men de har ju alltså bara en seger mot Big Six, och det är mot Manchester United. Förra säsongen vann man alla matcher mot Big Six förutom tre. Man hade tre förluster. Det var på bortaplan allihopa. Det var mot Liverpool, Tottenham och United faktiskt. Så att det kan ju bli, men det är något liknande. Alltså om de bara går rent här mot Big Six resten, så blir facit ganska bra. Men att det är så mycket kryss. Den här, man kan ju vända på det och säga att de är ju liksom inte... förlorat.
Nej,
men Arsenal det är med Arsenal har vi förlorat.
Men det stör dem nog ändå att de
Arsenal
inte har...
var ett lag, det var ju liksom Arsenal lekte de ju med tidigare säsonger. Men det är ju ändå någonting. Nu är det ju fortfarande så här, ja, de har ju en hängmatch, och vinner de mot Brentford på tisdag, så ja, då passerar de ju Arsenal i alla fall. Men och ligger bara en poäng bakom Liverpool. Men ändå att de måste ju börja liksom ta de här tre poängen här mot framförallt liksom, topplagen här.
Men kom ihåg, om vi fortsätter att blicka tillbaka till fjolårssäsongen, som var ju succé minst sagt, så vann de ju många stormöten, alltså inte bara i Premier League, utan de hade ju en tuff väg fram till finalen där man verkligen kom upp i, man maxade ur det där laget i matcherna mot Bayern München, man hade ju Real Madrid också, och sen var det Inter i finalen. Där kanske inte var den bästa insatsen, men man gick och vann den. Så att då lyckades Pep få ut max i de här matcherna. Och det har man väl kanske inte riktigt fått ännu då.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta betbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. Arton plus. Regler och villkor gäller. Come on!
Men Men herregud, City är ju i ett bra läge och de ser ju också vilka problem som just nu finns hos serieledarna Liverpool. För det börjar ju bli smått parodiskt faktiskt om man ser till Liverpools långa skadelista. Och Jonas Olsson gästade oss i Fotbollsmorgon i morse och han påminde alla om att det är inte första gången Liverpool får en lång skadelista. Och det Klopp kanske ska ha lite kritik för då, det är ju att han kanske har varit tvungen, men att han har skickat in spelare lite för tidigt. Trent Alexander-Arnold fick ju spela nog kanske på grund av att Bradleys pappa då mycket tragiskt gick bort och att han inte har varit med de senaste veckorna, men han slog ju upp den där knäskadan. Och det senaste, det är inte bekräftat ännu, men det senaste är ju att Salah har dragit upp sin lårskada.
Ja, det är så.
Ja, det är det senaste. Sen får vi se, dragit upp den, jag vet inte hur illa det är. Men rapporten är att han inte kommer spela mot Luton i alla fall på onsdag. Och det kan ju vara att han kanske hade en krampkänning och att man är väldigt försiktiga i och med att det är en ligacupfinal som spelas på söndag. Samtidigt är ju ligan absolut prioritet för Liverpool. Luton hemma kanske man ska vinna oavsett. Men vi vet att Curtis Jones och Jota klev av med skador som inte kändes bra alls. Alltså det där
är ju långvariga smällar. På
ja, det är ju en knäskada och 2 månader i rapporterna där. Så det är ju slutet av säsongen. Han kan vara tillbaka. Och det är ju så otroligt tråkigt för både Curtis Jones och Jota har ju varit väldigt bra. Jag tycker Jota kanske har varit den bästa spelaren utav dem alla. Han har någonting i den offensiva trion som ingen annan har. Dels i att han är väldigt bra på att transportera boll, men också att söka sig till ytor. Som, ja men bollen av någon märklig anledning alltid dimper ner på. Han har ju haft ett väldigt fint målfacit och jobbar stenhårt i det defensiva arbetet också. Så att Jota är ett tungt avbräck för dem. Så att nu får vi se då hur Klopp löser det här framåt. För nu har han då Nunes också som klev av i paus. Vet man ju inte.
Exakt.
Det verkar inte vara jätteallvarligt med honom. Men det blir väl att sikta in sig på finalen då och inte Luton-matchen här på onsdag.
Ja, precis. Och
Szoboszlai finns där redan innan, Trent Alexander-Arnold, Alisson. Så är Klopp här i fredags att han är tillbaka nu efter sin sjukdom. Men sen dök han inte upp på lördagen och då sägs det att det är en ljumskada, en muskelskada som håller honom borta. Och Keller gör en bra match här, han står för några fina räddningar. Men det är inte samma sak som att ha Alisson längst bak.
Nej, och sen har du ju då spelare som Thiago, som väl man känner så här, kommer någon som spela fotboll igen, skadas hela tiden. Du har ju Bajcetic, som man glömt bort nästan, som jag tyckte i våras var det, va, såg väldigt spännande ut. Som också finns på skadelistan där. Så att, det är klart att det är ett stort problem. Och dels så är det ju också Liverpools sätt att spela. Med, de är ju extremt, kanske världens mest intensiva lag. Så att, det är inte så konstigt att de drar upp skador. Men du, shit vad bra Salah var när han kom in.
Ja, nej, men jag menar
det. Var
det
ju som att han inte hade varit skadad.
Nej, jag vet.
Alltså han kom ju bara in.
Men jag reagerade på, undra om Klopp tyckte det här var läskigt att slänga in. Och nu sitter vi med facit i hand där han troligtvis då har fått en känning av den här muskelskadan som han hade i låret. Men att slänga in honom efter en månads frånvaro i den 30:e minuten redan. Det, och match onsdag, ligacupfinal söndag. Det kan nog inte ha känts jättebra i magen på Klopp. Han kommer dock in och är briljant. Och den här, ja, men vi har ju tyckt att Liverpool har klarat sig väldigt väl utan honom. Men det är väl klart att Salah är något extra. Han är ju nivå högre än alla andra i det här laget. Och att han då får hamna i poängprotokollet tämligen omedelbart. Men det är bara att hålla alla tummar för Liverpools skull här. Att det är en lindrig skada. Och att
sen kan jag ju tänka mig också att Salah är ju lite så här som Messi. Jag ska spela hela tiden. Och att han har väl, alltså medicinska teamet går han ju på Klopp såklart. Och de säger ju att han är redo. Och jag kan tänka mig att Salah står där och knackar honom på axeln. Så när Jota går sönder. Jag ska in. Så, nu ska jag in.
Jag måste Klopp säga emot. Ja, men han
måste ju ha gått på liksom medicinska teamet. Säger de att han är redo, då är han ju redo. Sen kan man ju alltid vara lite försiktig. Alltså, jag tror att hade inte Jota gått sönder då, och de hade haft 4-1, då hade han kanske inte slängts in.
Nej, men då, precis, alltså, då kanske han fått 20 bara för att rastas. Och sen kanske 60 minuter.
Men samtidigt där är ju Salah som liksom är 1+1. Alltså på något sätt säkra den här.
Det här är ingen lätt match att till Brentford och vinna så pass enkelt. Liverpool gör ju en imponerande insats. Det är så många spelare i det här laget som kliver fram när andra är i sjukstugan. Och Liverpool, det är ju bara skadorna emot här nu för att hålla hela vägen. Det är ett fantastiskt lagbygge.
Sen undrar man ju liksom vad hur frustrerad Darwin Nunes måste vara. Alla de här ramträffarna nu mot Brentford, gör det här chipmålet som är rätt kaxigt ändå. Snacka om mental styrka. För där kan man ju bara känna, rulla bara in den. Nej, men jag chippar. Hur snyggt som helst. Ja, självförtroendet måste ju vara på topp. Mm. Ja, då kommer skada.
Ja.
Alltså det är liksom, hur mycket otur ska den där mannen ha?
Nej, precis.
Vi får se om han redan är tillbaka nu i veckan. Eller om det är ligacupfinalen som är fokus, som ju är på söndag.
Nu kanske Brentford räddas då av att Everton blir av med ytterligare poäng i den här bottenstriden. För annars får man ju se upp. Sen tror jag man befinner sig i ett skede av säsongen där man möter väldigt många topplag. Och det är inte så konstigt att man förlorar mot Liverpool på hemmaplan. Men defensivt ser det riktigt skakigt ut. Vad enkelt det var för Liverpool att bara kliva
som igenom. Som annars var det styrka ju.
Ja, men exakt. Det har ju varit det. Och det var, jag läste en intervju med Pontus Jansson i Fotbollskanalen. Det var ju om andra saker man pratade om där. Hans Malmö FF-säsong. Men då nämnde han ju att en tidigare klubb till honom hade hört av sig här i januarifönstret och frågat om han var intresserad av att vända tillbaka. Kan ju mycket väl ha varit Brentford med tanke på vilka problem de faktiskt har bakåt. Nej, jag tror inte det. Där blev han ju, även om Bielsa lämnat, så var väl inte bästa polare. Men Brentford läcker framförallt bakåt. Och då tycker jag Fläcken gör, mot City stod han ju på huvudet och han gör ju några bra räddningar här också. Men de måste täta till bakåt här nu.
Ja, det måste de. Positivt ändå att de framåt då har Ivan Toney tillbaka, som ju, det är ändå imponerande hur han bara fortsätter leverera, även om målet han ska säga får här är ju ganska enkelt, men att han ändå liksom har kommit tillbaka här nu med den frånvaron och bara levererar.
Ja, vi får se vilket lag som plockar upp honom, men han känns verkligen redo för större uppgifter än Brentford. Men han får väl börja med att skjuta dem kvar i Premier League. Och det tror jag nog att han lyckas med. Senaste 17 matcherna då på Brentford så har de bara 2-0. Och då är det många matcher där man inte bara släpper in ett mål utan betydligt fler. Och är man sådär ihåliga, då är det omöjligt att stoppa ett lag som Liverpool. 3 viktiga poäng för Liverpool. Men dyr seger då eftersom skadelistan bara fylls på.
Så är det ju.
Ett annat lag som flåsar dem i nacken och som är väldigt heta just nu, det är ju Arsenal. Och diskussionerna i januari, december, januari, jag tycker i och för sig att de har varit där ännu längre. Det var ju att behovet av en målskytt. Men de kan vi väl, vi kommer kanske få återkomma till de diskussionerna.
Det lär komma tillbaka.
Det är möjligt att de, jag tycker fortfarande att det finns utrymme för en ny nya i det laget. Men det är andra som levererar i målskyddsväg. Och det är ju de gamla stötarna, de som gjorde det så bra i fjol. Men framförallt av Saka som har kommit igång. Och Ødegaard, Arsenals offensiv är otrolig just nu. 11-0 2 senaste matcherna.
Ja, precis. Och 21 mål på 5 senaste. Premier Leagues hetaste spelare just nu, Bukayo Saka.
Ja,
det får man väl säga.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag med De Bruyne kanske, men vi är färska och där är det ju som så att han gjorde en sämre match här.
Ja, han har ju alltså gjort 7 mål på 5 senaste. Och jag vet att... Så här,
Höjlund då?
Ja, jo, men Höjlund
är
strax där bakom. Tycker jag är väl tvåa på hetaste just nu. Men jag vet att Arteta har pratat att just... Att hitta en spelare, han är ju alltså bara 22 år, Saka. Att han, vi pratar om Dokyar tidigare som är 21. Att hitta spelare som är så unga som håller den här jämna nivån. Sen vet vi också att Saka har haft lite problem med målskytte. Men det är inte bara målskytte, alltså han är inte en skyttekung, Saka. Att han är ju så mycket mer än en målgörare. Men att han är så jämn. Det är sällan du ser Saka vara riktigt dålig. Och det är ju inte så vanligt på unga spelare. Alltså, vad ska man dra gränsen? Under 23-24 år. Att hålla den jämnheten hela tiden. Och på så här hög nivå. Det är ju fascinerande, faktiskt.
Han har alltså stått för 12 plus 7. 25 matcher in. Det är starkt alltså. Mm. Det är väldigt bra.
Ja.
Och då har ju Ödegaard varit där och snott några straffar från honom också. För de slår han ju väldigt, båda de slår dem väldigt bra då. Mm. Men nu har han slagit de två senaste. Och det strålar verkligen om honom. Och han kliver in i en bra form i ett viktigt skede.
Men absolut, Ödegaard är ju också toppform.
Ja, absolut. Nej, men det är ju mycket som... Det är många spelare. Det har man ju berömt Liverpool för under hela det här året. Att det visst, det är lätt att peka på Salah som gör alla målen och Nunez som nu kommer igång. Men det är väldigt många i bra form i Liverpool. Och det tycker jag med sig i Arsenal här nu. När de hade, men Declan Rice har varit bra där hela tiden. Mittbackspart har varit bra. Men så har det varit några spelare i den här starten som man inte riktigt känt igen. Men nu blommar ju alla samtidigt här. Ödegaard bra, Saka bra. Kai Havertz, väldigt fin just nu i sin flytande mittfältsroll. Jag vet inte vad han har för position, men han är lite överallt och bidrar väldigt mycket i såväl offensiven som defensiven. Och
Trossard.
Ja, men Trossard också. Martinelli gör inte så många poäng just nu, men han är också nyttig och viktig för Arteta. Så det är ett Arsenal som flyger fram, visserligen mot ganska så enkla motståndare här nu då med, ja men, alltså vi såg dem ju mot Liverpool hur bra de var då, men det här senaste mot West Ham och Burnley, och motståndarna i den här matchen, de får vi väl tacka för visat intresse då i Premier League, för det är ju kört nu för Burnley i alla fall. De har ju inget i Premier League att göra.
Nej, det är ju, vad gäller botten så är det ju den där 18:e platsen, alltså vilka kommer haka på Burnley och Sheffield United nere i Championship, det är väl där det handlar om. Burnley och Sheffield United kan vi ju räkna bort. Men det är väl just det, men just tillbaka till Arsenal då, att de har ju mött då Burnley, West Ham i riktigt. West Ham är ju verkligen på dekis just nu, och sen Nottingham och Crystal Palace. Men vi har ju den där, som du nämnde, Liverpool-segen däremellan. Som ju ändå är ett riktigt kvitto på att de håller världsklass just
nu. Ja, och de har ju, herregud, de har ju slagit City i år, och de har jag tycker de har gjort de här matcherna de förlorade innan mot Liverpool. Alltså i både FA-cupen och i ligan så stod de upp riktigt bra. Så de gör ju bra matcher mot alla typer av lag. Det är de ska absolut inte in i facket att de bara presterar mot
de sämre lagen. Och de släpper ju till väldigt få målchanser mot sig nu. De senaste två matcherna. Målsen var mot Burnley och West Ham. Men att vara så kontrollerande och trygga bakåt ska man inte heller glömma bort. Och nu ska man in i Champions League. Skillnaden från förra säsongen, och där vi pratade lite om det förra veckan, där vilka som man har som kanske är liksom semifinalister beroende på lottning också såklart då, men där får ju Arsenal, tycker jag, på förhand ses som en av favoriterna att gå till semifinal.
Absolut.
Just nu, sen kan man ju få en tuff lottning på vägen såklart, och det blir lite annorlunda, men och Arsenal såklart har ju siktet på att gå långt i den turneringen.
De är ju kvar i rätt turneringar. De är med i guldstriden i ligan, och sen så har de ju Champions League. FA-cupen spelar de inte, men det tror jag inte stör dem allt för mycket, utan det är nog ganska skönt att vila dem i de matcherna. Så att du stack ut takan här i december och sa att Arsenal kommer vinna i år, och sen skrattade vi gott åt dig här runt
det såg lite mörkt ut ett tag.
Du vände ju deras fina trend där, men nu är de tillbaka.
Jag ska väl vara tyst nu då?
Ja, precis.
Och inte säga något.
Nej, men
än så länge får jag vara som de här, som många experter brukar säga, där jag får stå kvar vid det. Men det får jag göra just nu.
Det får du verkligen göra. Liverpool leder ju ligan, men just nu håller jag ju dem med alla de här skadorna. Det tror jag att Liverpool-supporterna håller med om, att man är så svårt att se hur de ska orka hela vägen om det här skadeeländet ska fortsätta. Och med Jota out i 2 månader och Curtis Jones får nog en liknande dom, då är det inget kul.
Man har ju, sen vet vi, det är alltid så här med när man tittar schema att saker kan, förutsättningarna kan förändras. Men man har ju ändå ett ganska tacksamt schema under det här dubbelmötet. Man ska möta Porto, så har man Newcastle hemma, Sheffield United borta och Brentford hemma. Mm. Och sen returen mot Porto. Så att det är ju ändå, det är också ganska skönt med tanke på att man är ju favoriten mot Porto, men det är ändå Champions League och det är viktigt. Och att då ändå få ganska tacksamt schema i Premier League däremellan är ju också skönt för dem.
Absolut. Ja, underbart med trelagsrace. Det lever en vecka till då. Rubriken på poddavsnittet förra veckan var ju det. Och snart får vi väl döpa om det till tvålagsrace. Men några veckor till lever vi med trelagsrace. Musik.
These are the champions. Dun, 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 dun. Jajamensan, Champions League är tillbaka i veckan. Och då vet ni att det är en ny trippel tillsammans med ComeOn som precis har lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och match nummer ett, ja, men vi tar oss till Italien. San Siro, Inter Atletico Madrid. Där, ja, ovisst möte, men jag tror faktiskt att italienarna på San Siro kommer få med sig ett resultat. Jag tror att Inter slår Atletico Madrid på hemmaplanen. Match nummer två är PSV Dortmund. Och alla som känner igen mig i mitt spel vet att jag älskar hörnspelen. Där är jag också vass, måste jag meddela själv. Men PSV Dortmund, över nio hörnor, spelas också på tisdagen. Och på onsdagen avslutar vi Porto Arsenal över åtta hörnor. Så Inter vinna, PSV Dortmund över nio hörnor, Porto Arsenal över åtta hörnor, och spelet finns som vanligt på common.com under fliken experterna. Men kom ihåg att du som spelar måste vara 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Tack till common som är med och möjliggör detta avsnitt.
Det är ju även ett tre-lags-race när det kommer till Champions League-platserna. Återigen vet vi inte hur många platser som kommer att räcka, eller som kommer tilldelas England då, om det blir fyra eller fem. Men vi har Aston Villa, Tottenham och faktiskt Manchester United som i allra högsta grad...
Inför säsongen hade vi ju United väl på Champions League.
Det hade vi, men det hade jag räknat bort, kan jag säga det. Och det kanske vi får göra snart igen. Men de är rent poängmässigt definitivt med i jakten på att få kvalificera sig till Champions League nästa år. Och en ny seger för dem då, och den man framförallt pratar om i Manchester United, det är ju dansken Rasmus Højlund som nu har gjort mål i fem matcher på raken i Premier League. Och har dessutom gjort sex mål, va, på de här fem matcherna.
Ja.
Han är i riktigt bra slag. Och jag ska inte säga att United släcker matchen tidigt. De får ju två tidiga mål. Men det blir ju absolut liksom nerv i den här matchen när Luton kommer in i den, jobbar sig in. De är ju härliga där på sin hemmaplan. De viker aldrig ner sig och spelar med. När vi ser Vincent Kompany med sin misslyckade idé, får man ju ändå säga. Men han är ju lite mer av en ideologtränare. Där han har inspirerats av framförallt sin forna tränare Pep Guardiola då, så ser vi ett Luton som bara kör. Mer klassiskt engelskt spel där man drivs på väldigt mycket av energi. Och den, trots då ett 2-0 underläge, så hittar man tillbaka till sitt sätt att spela. Och det fylls på med mycket spelare i boxen och det skickas inlägg från kanterna. Och det är ju nära faktiskt att man lyckas få med sig ett resultat här. Men jag tycker ändå i slutändan att United vinner den här matchen rättvist. Man har ju också väldigt mycket lägen. Jag tänker på Garnachos friläge. Bruno Fernandes har ju en 2-3 lägen där han ska göra mål. Så att United vinner rättvist, det tycker jag inte råder några tvivel om. Och det är väldigt skönt för dem att de har så många offensiva spelare som börjar hitta till men den nivån man förväntas utav dem.
Mm. Nej, men jag håller med att de vinner väl förtjänt. Lite som studion pratade om efteråt i Premier League-studion, att nästa steg, nu tar man de här vinsterna och jag tycker man vinner väl förtjänt mot Luton. Vi ska veta att Luton har stört många storlag den här säsongen på hemmaplan. Nästa steg för United blir ju det här att kontrollera matcherna. Det är väl det man förväntar sig av dem. De har ju också en tränare som egentligen väl vill spela mer kontrollerande. Och ska man vara topplag så måste man kunna kontrollera matcher bättre. Men man är ju i en ombyggnadsfas nu. Och det ska ju bli ruggigt spännande att följa vad som händer i United. Kanske framförallt inför nästa säsong då. Med de senaste uppgifterna som kom igår och med Dan Ashworth, som ju har varit på Uniteds radar länge. Som nu sägs då ska lämna Newcastle.
Efter bara två år på posten.
Efter bara två år. Nu var ju rapporterna, det snackas om 15 till, att Newcastle ska ha 15-20 miljoner pund. Vilket alltså nästan är en kvarts miljard svenska kronor. Annars så blir han bara liksom låst i två år. Nu sägs det att apropå låsa, att United ska ha låst hans, eller Newcastle. Mm. Newcastle United. Mm. Ska ha låst hans dator och alla hans scouting-rapporterna har kommit åt dem. Och se om man har några kopior på dem.
Han har väl en dator där hemma.
Ja, exakt. Han har väl några minneskort eller någonting. Ja. Men mycket talar ju för att han kommer gå till... Ja. Till
har det gått så långt United och blivit så infekterat så är det såklart att han kommer att lämna. Det är ju hisnande summa. Men återigen så berömmer United här att de börjar i rätt ända med att stärka upp ledningsrummen. Det som känns väldigt rörigt under väldigt många år där man inte vet vilka som fattar besluten, så börjar det klarna kring hur United vill jobba framåt. De är berada från City här och nu då en sportchef eller vad han nu får för titel, football director eller sports director, det återstår ju att se, men Dan Ashworth är väldigt högt aktad i England. Han har ju jobbat många år i FA. Sen var ju faktiskt United intresserad av att plocka honom tydligen 2018. Mm. Han gick till Brighton, ligger bakom framgångarna där. Nu i Newcastle, bara 2 år då. Men jag kan... En smäll för Newcastle det här. Som ju...
Hela det projektet gungar ju lite.
Ja, det gör ju lite det. De inser ju också hur svårt det kommer bli att ta kliv med de regelverk som finns. Och har ju tagit sig till Champions League väldigt snabbt och fort här. Men nu... Fått en liten en dipp i satsningen och inser att man kan inte spendera hur mycket pengar som helst om man ska följa reglerna som finns där ute. Och Ashworth, det visar ju vilken styrka United har som klubben då fortsatt. Trots att de sportsliga framgångarna har uteblivit de senaste 10 åren. Ja, det var ju någon Europa League-titel och ligacup där såklart. Men det är fortfarande en enormt mäktig klubb och jag tror att många... ledare ser möjligheten i att bygga upp ett nytt starkt United.
Exakt.
Här framåt.
Ja, frågan är om Dan Ashworth hade varit så sugen för 2 år sedan.
Nej.
Men att han ser nu att nu okay. Är det mycket som talar för att det börjar hända grejer åt rätt riktning. Yes. Här i United. Och det, som sagt, det kittlar en del. Den här sovande jätten kommer nog... vakna.
Mm. Och då blir det så intressant att se om de väljer att satsa på Ten Hag. Det vet jag fortfarande inte.
Nej.
Även om de skulle ta sig till en Champions League-plats här, det kommer ju Ashworth och Berada i sådana fall få sitta och snacka ihop sig om. Är det här rätt man att tro på? För fortfarande så saknas det mycket i Uniteds sätt att spela som gör att man tror på honom långsiktigt. Men resultaten är där nu och vi vet hur viktigt det kan vara med tålamod ibland och hur tränare kan vända tuffa starter. Och jag menar, fjolåret var ju bra resultatmässigt, men vi har ju sett andra tränare också få resultat i Manchester. Alltså Ole Gunnar kunde ju absolut vara perioder där man kände att resultatmässigt är inga problem, men det var ju bara det här i att det var en omställning.
Han hade ju också lite som Ten Hag, nio liv och sådär. Mm. Men och det tycker jag också ändå ska sägas, det är ändå imponerande av Ten Hag. Jag tänker på liksom det, och framförallt också för Höjlund, vilka enorma mentala prövningar de har stått för. Och jag kan ju bara prata om Maguire också. Alltså, nej men, när det blåser runt United, och det kan man ju också säga, det är ju självförvållat. Alltså, jag menar, resultaten har inte varit bra, spelet har inte sett bra ut, så att kritiken har ju varit befogad. Men när det blåser kring United, då blåser det ordentligt. Och då ändå stå där stadigt på båda benen och fortsätta leda det här laget, fortsätta trumma på.
Mm.
Och nu när det ändå börjar se lite bättre ut, men att ha orkat med den perioden som har varit, sen är inte säsongen slut, det kan ju gå sämre än vad tabellplaceringen är just nu.
Nej.
Men att det tycker jag ändå är imponerande.
Och det har ju inte tappat något omklädningsrum här, utan det är ju spelare som har tagit sig från en sämre form till en väldigt bra form, och då visar det ändå på att det, någonting görs rätt där på Carrington. Så intressant att följa United i det långa perspektivet, men också kortsiktigt här då, eftersom man nu har fått vittring på den ädlaste utav turneringar i form av Champions League då. Så stark seger för United som ju alldeles strax då ska till just Etihad.
Ja, 3 mars.
Ja, en häftig match. De får ju kolla på vad Chelsea gjorde då.
Mm.
Kanske kopiera det konceptet. Ett lag de måste passera då för att ta en Champions League-plats, det är ju dels Spurs då, eller så, det kan ju räcka med 50 platser som sagt, men också Aston Villa som ju fick vinna igen på bortaplan. Ollie Watkins får göra mål igen, 2 till antalet, 13 plus 10 i ligan denna säsong. Mm. Otroligt bra.
Mm.
Blir det Watkins, Tony eller Solanke som tar platsen bakom Kane i sommar?
Ja.
Det borde vara Watkins, va?
Ja, det borde väl vara det. Det borde vara. Jag tycker han har också lite så här, han har så mycket mer i sitt spel än bara målen, även om han är väldigt skicklig på att få dit bollen numera i nätet. Men absolut. Vi pratade om det lite innan här, vilket ruggigt lag England har.
Ja, de har ju det.
Just nu.
Det är några positioner de brister på, men så är det väl lite för alla lag, att man kan inte vara världsklass på 11 platser. Men England har ett ruggigt bra lag. Annars då med Aston Villa, Pau Torres tillbaka i startelvan. Mm. Och viktigt, han är så viktig för det här laget. Jag kikade på statistik, han har 17 starter. 13 vinster, 2 oavgjorda och 2 förluster med Pau Torres från start då. Så att han är en av vårs absolut bästa värvningar. Har jag haft skadebekymmer här de senaste veckorna och det har ju gett effekt på Villas försvarsspel. De har ju inte gått att känna igen. Men starkt att vinna på Craven Cottage mot Fulham.
Mm. Ja, men det är det ju. Och som sagt, Pau Torres, kommer jag ihåg, i början av säsongen såg lite svajig ut. Hade lite problem med det fysiska spelet, tyckte jag, och ibland positionsspelet. Men sen ryckte han upp sig ordentligt och har hållit en väldigt hög nivå. Så att det är ju en klassvärvning som Villa fick in här till säsongen. Det blir ruggigt spännande. Fjärdeplatsen är just nu deras. Och jag ser att Tottenham, pratade om dem förra veckan. De gjorde en dålig match mot Brighton, tycker jag. Åtminstone första halvlek. Den matchen kunde de lika gärna ha förlorat. Och de är inne i en formsvacka.
Lite överraskande. Alltså man trodde
för nu är ju alla spelarna tillbaka.
Ja, men de hade ju ridit ur de här problemen. Den här stormen som fanns runt julen här med alla borta. Och nu skulle man ju bara då kliva in i ligaspel. För man är ju utslagna i samtliga kupper. Och Europaspel har man inte haft något under säsongen. Så det var ju nu Spurs skulle lägga i nästa växel. När alla också var friska och krya. Men det har man inte. Ja, nu ska vi säga att båda ytterbackarna saknas idag i den här matchen. Men de ska väl vara tillbaka snart då, i form av Porro och Udogi. Men de offensiva alternativen är tillbaka. Men svag insats, och man måste ju också passa på att hylla motståndarna här. Som vi båda trodde skulle kunna få det väldigt jobbigt den här säsongen. Med tanke på att loppet är tidigt.
Går ju om Chelsea snart.
Ja, nej, men alltså Gary O'Neill. Vilken... tränare han är ändå. Dels vad han gjorde med Bournemouth i fjol och nu det han lyckas lösa med Wolves då. Sen är det ju sådär att Wolves har ju ett ganska intressant lag på pappret, men Lopetegui kliver av för att det här är inte bra nog, och den här satsningen som de har sysslat med Jorge Mendes spelare, det känns som att den hade börjat dö ut här och att Wolves hade dragit ner på ambitionerna. Men nu är man ett stabilt mittenlag och det är väl snarare att man ska blicka uppåt än neråt.
Ja, men det tror jag. Verkligen. Sen får man ju se på lång sikt vad Wolverhampton ska pyssla med. Är Gary O'Neill-fotbollen deras väg? Det kanske är det. Eller vill man... Jag fick ändå känslan med Lopetegui att man kanske ville spela någon annan typ av fotboll.
Ja.
Och med den talangen som finns i laget. Men som sagt, hade man sagt till Wolverhampton-supporterna att efter 25 omgångar, då ligger ni 11, så hade nog alla tagit det på hand. Det är riktigt bra resultat, och jag tycker liksom defensiven är också ganska pålitlig. Mm. Men
det sticker ut här då, det är att Spurs har ju 70% av bollen, men det är ju Wolves som vinner matchen och även kommer till farligare målchanser.
Sen är det kanske inte så konstigt, jag vet att Postkugle pratade om det efteråt, att vi kör på vår identitet. Det här klassiska då, att jag har min spelidé, och vi det är ju en klubb som fortfarande är liksom och renoveras på många sätt, och det är klart att det då det blir lite hål här och där. Och det är de smällar man får ta. Sen var det med den här kanonstarten på säsongen, man känner, vadå, vänta nu, ska Tottenham vara med och slåss om titeln här nu? Och nu kanske man håller då på att tappa Champions League-platser. Det som blir spännande är att, inte den här omgången, men omgången efter, då möts ju Tottenham med Aston Villa.
Otroligt.
Det blir en häftig sexpoängsmatch i kampen om Champions League-platserna.
Nej,
men jag tror Tottenham känner stressen. United är ju där. Och vem vet, Brighton kan ju också vara med. Nu är Brighton ändå en bit bakom, men United absolut. De är ju där och flåsar dem i nacken.
Ja. Nej, men hade någon sagt till en Spurs-support inför säsongen att ni slutar sexa i år och efter att man hade sålt Harry Kane och har en ny tränare och ska bygga upp något långsiktigt, så tror jag inte att Spurs-supportarna hade blivit allt för förbannade. Men däremot, sett till hur säsongen har utvecklat sig och vilka resultat ändå Postecoglou med sin fotboll kan åstadkomma, så är det såklart att det blir nog en besvikelse i slutändan. Resultat, alltså inte att Postecoglou hänger löst på något sätt, men de har fått mer smak och har absolut nog räknat in att det här ska nog kunna räcka till en Champions League-plats. Och det kan ju göra. Nu har de en liten svacka. United är på gång och Villa har studsat tillbaka från en formsvacka. Så det där kommer vi nog få ändra oss kring under våren. Men just nu lite jobbigt.
En spaning här som jag kommer tänka på när du nämner Harry Kane och Postecoglou. Kan tänka mig att de kanske möts, de två i Bayern München.
Ja.
Att Bayern München slår en signal och säger, kom hit. Mm. För det är den där fotbollen, vi ska bara skölja över allt och alla. I Bundesliga, fattar vad Postecoglou hade kunnat göra med det laget. Mm. Sen vet jag att han har ju fått svara på liksom Liverpool-rykten och säger nej. Men sen när buden kommer, då är det något annat. Ja, jag har ingen aning om Bayern München ens tittar på Postecoglou. Men det skulle det skulle inte vara helt otänkbart att precis som du säger, inte nu mitt under säsongen här, men till nästa säsong.
Ja.
Jag kan se det hända.
Eller så återförenas de i Spurs då.
Ja, det är nog inte helt omöjligt det heller.
Vi får se hur många titlar han bränner i år då, Harry Kane. Minst sagt kämpigt just nu då i Bayern München. Men vad har vi för andra resultat då från omgången som sticker
West Ham fortsätter ju gå tungt och David Moyes fortsätter ju stå och säga att jag är den som vinner titlar i den här klubben. Ni kan säga vad ni vill.
Mm. Har han ju rätt i.
Det har han ju faktiskt rätt i, men de sjunker ju.
0-11 senaste tre. Och nu är också sen Antonio var tillbaka, sen har inte han varit Så framträdande den här säsongen, men han bidrar ju ändå med någonting. Men nu finns ju många utav de här spelarna på plan som man ska förlita sig till. Och Calvin Phillips har ju fått en skräckstart på sin West Ham-karriär.
Ja, herregud. Det är apropå mentala prövningar. Han har ju också haft det väldigt, väldigt tufft. Inte önskade City när han tog det steget och skulle bli en världsspelare. Gå på lån till West Ham i ett dåligt läge. Nu tar ett rött. Två snabba gula.
Mm. Sen är det ju som
jag tror att han bara vill att den här säsongen ska bli
hela
över.
Hela fotbolls-England så finns det ju vad det verkar Leeds-hat. Leeds är ju en klubb som väcker känslor. Och jag lyssnade på någon supporter där som redan sa liksom, skicka tillbaka den där jävla Leeds-sopan. Mm. Han kommer ju till alla klubbar med ett bagage. Så han är ju väldigt starkt förknippad med just Leeds.
Ja.
Och man tycker ju här att om Leeds nu tar steget upp, gå bara tillbaka. Ta på dig kaptensbindeln och kör i klubben du älskar. För det här har gått lite snett. Sen ska vi ge honom tid såklart.
Mm.
Men det har inte blivit en rolig start. Och han kommer ju till värsta tänkbara läge också. Dels ska han då komma igång formmässigt. Han har ju EM han siktar in sig på här i sommaren. Mm. Och han känner pressen i att nu ska jag få spela och nu måste jag leverera. Så kommer han till ett West Ham som mår skit för stunden. Men de får väl fokusera på Europa igen då och gå och vinna Europa League.
Ja, herregud, det är ganska många matcher kvar att spela om och det kan vända för både Calvin Phillips och West Ham. Men jag är nog lite mer skeptisk vad gäller West Ham faktiskt.
Viktig seger för Nottingham Forest ändå, som ju har känt stressen säkert där runt strecket. Mm. De är ju absolut långt ifrån klara, men få hålla nollan, vinna igen och förhoppningsvis kan börja blicka uppåt i tabellen då, helt enkelt.
Ja.
Sen är det en viktig match ikväll då. Med just Everton mot Crystal Palace. Där Everton faktiskt inte får. De får inte förlora den här matchen.
Nej, det får de inte göra. Och dessutom är det ju en del ångest i Palace. Nu har vi Roy Hodgson som har varit på sjukan.
Just det.
Var ju snack om att han skulle få sparken. Att Oliver Glasner då. Som bland annat vann Europa League med Eintracht Frankfurt. Skulle komma in. Nu vet jag inte riktigt vad läget är. Det känns ju väldigt hårt att kicka Roy när han ligger på sjukhus. Men kanske att hans kontrakt går ju ut efter säsongen. Och man kanske gör bytet där. Men säg att det blir förlust ikväll. Då är det ju svettigt liksom.
Ja, det är ju faktiskt det. För då,
det blir ändå, det kan bli en ganska rolig match att följa med neutrala ögon. För verkligen. Det är mycket på spel.
Ja, och Palace med deras skador. Everton. Mår väl skademässigt ganska okej, men på Goodison Park så ska man ändå ha goda möjligheter att vinna i det här läget. och ta sig över strecket. Sen får vi se om de faller tillbaka under veckan. Och det kan ju också gälla Nottingham Forest då. Beroende på hur de har skött sina siffror då, den senaste tiden. Champions League ska ju också spelas då. Och då har vi ju ett Arsenal som möter Porto i veckan. Och det var många som ville få den matchen när lottningen kom. Att där kommer Arsenal få det tufft. Men det tror inte jag.
Nej, jag tycker det blir så lätt att många pratar om liksom det gamla Arsenal. Att nu ska de ge sig in i Champions League. Och att Arsenal som har haft lite, får man väl ändå säga, lite loser-mentalitet de senaste säsongerna. Men det är ju ett annat Arsenal nu. Sen är ju liksom bortamatcher i Champions League med tanke på att det är dubbelmöte. Även om bortamålsregeln är väck så är ju ändå inleda på bortaplan. Det vill man ju alltid göra. Men jag menar, Arsenal kan ju ta ett kryss här. De är ju oddsmässigt stora favoriter på bortaplan. Men ett kryss är ju inte fy skam. Sen beror det alltid på hur matchen ser ut. Men allting talar ju för att Arsenal kommer göra en bra match. Bara för det så gör de väl inte det då. Men får de med sig ett kryss i det också. Helt okej. Och jag tror att Arteta tar sig an den här matchen med att just kontrollera. Inte släppa till målchanser. Och sen vet han ju att de här offensiva spelarna är ju i sitt kanonslag. Så att, jag tror att jag sticker inte ut hakarna på något sätt. Men jag tror att Arsenal reder ut det där dubbelmötet ganska bekvämt.
Ja, det tror jag också. Du, Premier League nästa säsong kan ju bli väldigt underhållande, känner jag, med tanke på vilka tre lag som just nu är i toppen. Det är ju de tre lagen som åkte ur i fjol. Leicester, Leeds och Southampton. Och alla de har ju struktur och organisation för att tillhöra Premier League. I år har vi ju varit besviken faktiskt på nykomlingar. Även om Luton överraskar oss så är det väl, skulle de fixa det i år så ryker de väl nästa år. I synnerhet om det är de tre lagen som går upp. Två lag på direktplatsen ska det ju vara miljardmatch och annat på Wembley innan vi får reda på vilket tredje laget blir. Men jag blir glad av att se att de tre. Det är alltid kul såklart när det dyker upp lag man inte hade förväntat sig. Som i det här fallet av Luton. Men nästa år blir det av allt att döma då, minst två nykomlingar som verkligen har i en Premier League-miljö att göra.
Ja, det är väl, alltså, ska ju till ett galet ras om Leicester ska tappa det här.
Ja.
De har ju...
Fint är att VAR det fortfarande. Han spelar inte varje match, för det spelas väldigt många matcher. Men han får sina starter. Man känner igen väldigt många av spelarna. De behöll ju stora delar av truppen. Och visar att det är i Premier League de ska vara.
Nej, men så är det ju med den fallskärmen som man får när man åker ur Premier League. Och Leeds på väg upp och så. Sen har vi väl Ipswich då som skulle kunna bli den här skrällen.
Just det. Att ta sig, de skulle kunna hosta Southampton. West Brom är där uppe också. Och
även Coventry.
Ja.
Gyökeres gamla klubb. Så att, Leicester är ju en ganska sympatisk klubb.
Ja, sådär, så absolut. Att, nej, men alla är väl lite förtjusta i dem med tanke på vad de...
Och Leeds är ändå, du pratar om det, att det är många som hatar dem. Ja. Just därför är det ju ganska kul att ha dem uppe.
Absolut.
Det är ju en klassisk klubb. Så att,
jajamän.
Ja.
Du, på tal om Sheffield United då, och rekord när det kommer till antal insläppta. Vår superredaktör här, Linus, han har ju grävt fram då att... Det är ett rekord som är i fara. Swindon Town 93-94 släppte in 100 mål. Men då var det 42 matcher i Premier League som spelades. Rekordet när det kommer till 38 matcher. Det är det Derby som har den där.
Ja, det är den.
89 mål.
Ja, men det ska vi nog kunna...
Eller hur? Det passera. Tror jag vi löser.
Det kan vi gnugga fram tillsammans.
Ja, verkligen. Fem insläppta igår då, mot Brighton. Och en massa röda kort och... Ja, ett ganska uppgivet Sheffield United kommande omgångar kommer nog fortsätta att släppa in en väldans massa mål. De ska ju möta Arsenal här snart, som ju har ganska bra framåt just nu. Så då lär ju de förstärka den där målkolumnen.
Det jobbiga för Sheffield United också, de har gjort tränarbytet.
Ja,
alltså de har gjort det de kan.
De har ju gett upp. Detsamma gäller väl Burnley här, att det gäller att planera inför för nästa år och försöka studsa tillbaka. Sheffield United måste ju försöka hitta en metod framåt där man inte bara lyckas studsa tillbaka utan att när man även får behålla sin Premier League-plats. Men det är inte lätt. Brighton då, 5-0. Jag tänker vi avsluta med studset på lite nyheter. Daily Mail rapporterar att De Zerbi är Barcelonas första val då, som tränare.
Det tycker jag låter rimligt, om det är så. Han står ju för en fotboll som man ju ändå kan se rimma ganska bra med hur Barcelona vill egentligen spela sin fotboll. Så att det skulle vara tråkigt ur ett Premier League-perspektiv att De Zerbi drar. Men rimligt säga att Barcelona skulle plocka över honom. Och har ju svårt att se att De Zerbi skulle nobba Barça. Om det är så att det inte finns fetare bud från Premier League-klubbar då.
Ja.
Och det får vi väl se. Men det är väl kanske inte... Det skulle väl vara om Xabi Alonso inte går till Liverpool då. Annars vet jag inte riktigt. Eller om man skulle gå till United. Kanske. Men det är väl det emot. Annars så kanske vi ser att De Zerbi går förlorad ur från Brighton.
Det var ganska bra tillfälle för honom att studsa vidare från Brighton. Får vi se om Potter kommer tillbaka? Ja, det
var
bra.
Ja, men det hade ju faktiskt varit en ganska bra lösning.
Ja. Kanske han inte vill. Man ska väl akta sig för det där. Det är inte alltid det blir klockrent. Men just här tycker jag nog ändå att det kan vara bra. Annars får Brighton hitta nästa succéman som tar över det här laget. Har ju fått en del kritik, Brighton. Men tittar vi till tabellen. Sjua.
Ja. Och som sagt, jag tyckte att menar, matchen mot Spurs kunde de lika gärna vunnit också. Så att, och proppen ur här senast då.
Ja. Och är ju kvar också i Europaspelet. Där man definitivt kommer satsa hårt.
Ja, det tror jag.
En Europa League-vinst är ju Champions League-spel också.
Ja.
Och Brighton faktiskt, de är inte favoriter för Liverpool är ju kvar. Men och nu kommer ju dimper väl ner några Champions League-lag också som slutade trea. Men det där blir spännande att följa. Bra, Björn. Vi fick ju till ett nytt... Trevligt och bra avsnitt känner jag. Och torsdagsgänget är ju tillbaka på just torsdag. Och sen är det ju ligacupfinal då. På söndag som du och jag får prata ner. Och visst känns den matchen mer oviss nu.
Ja, men det gör den.
Än vad den gjorde för några veckor sedan. Alltså när semifinalerna var avklarade så hade man nästan skrivit in Klopps andra ligacuptitel. Men skadeelände och ett Chelsea som har vunnit mot Villa och kryssat mot City. Det visar styrka. De visar styrka.
Ja, men det gör de. Och nej, precis för en vecka sedan så var i alla fall jag helt övertygad om att Liverpool, det där kommer de vinna på 90 minuter ganska bekvämt.
Sen kanske de ju står där ändå med Salah, Nunez och Diaz från start. Men det är inte säkert.
Nej. Nej, verkligen inte. Jag har sett att oddsen har gått upp lite på Liverpool nu här. Så att, nej, men det blir ruggigt spännande. Och för Pochettino skulle ju betyda extremt mycket. Även om Liga-kuppen är ju lite sådär.
Det är alltid den brasklappen, men det är en titel.
Ja.
Och den behöver han om något. Och Klopp är ute på sin avskedsturné här. Han vet ju inte heller hur många pokaler som kommer ställas i det skåpet under den här säsongen. Och han vet också om... Nu vann de ju ligacupen det.
Det borde skjuta om Liverpool landar på noll.
Ja, men exakt. Och nej, men när han hade chansen på den där, man snackade om kvadruppen, så han slutade ju med att han bara inom citationstecken vann FA-cup och ligacup. Och då var han nog lite besviken. Så att han vill nog ta varje tillfälle han får här nu att fylla på i pokalskåpet.
Ja, såklart. Så är det.
Ja. Om en vecka vet vi hur det har gått. Och det bästa ni kan göra, det är att lyssna på mina och Björns analyser om en vecka. Men först ses vi på torsdag igen. Vi säger fortsatt trevlig måndag.
Det gör vi.